Som 17-åring tog han sitt första SM-guld. Som 24-åring var han världsmästare i thai-boxning. Välkommen hit, Sanny Dahlbäck.
Tack så jättemycket.
Sen har du massa andra titlar också.
Ja, men några stycken.
Men det är coolast att vara världsmästare.
Precis.
Hur mår du?
Jag mår jättebra. Väldigt kul att få vara här och snacka med dig.
Ja, men tack. Tack för att du ville komma och snacka med mig. Det är första gången jag har en thaiboxare här.
Vad roligt.
Berätta, du är nu 28 år gammal. Mm. Många undrar ju varför man börjar med sporter där man sparkas och slåss hela tiden. Berätta om din resa.
Jag blev väl kär i det. Inte på grund av att slåss och sparkas. Det är alltid ganska skönt att göra också. Men den där utmaningen, alltså för sig själv hela tiden, att varenda match jag går har jag tänkt så här, nej fan, det är sista matchen jag går, jag hatar det. Alltså det är så mycket nerver och det är så mycket, alltså, press på sig själv. Man vill att prestera bättre än förra gången. Och då jag spelade lagsporten när jag var yngre, men så blev jag arg på någon annan som inte kunde spela, alltså som gjorde fel hit och dit. Och nu har jag bara mig själv att skylla på, för jag står i ringen med en annan man som väger lika mycket som jag, som vill vinna lika mycket som jag. Så att det är en känsla som man inte kan beskriva. Alltså det är det bästa som finns.
Men du går aldrig in i ringen och tänker, jag kan bli ihjälsparkad.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men du är ju halvasiat själv. Mm. Kan du ha lite mer varför man gillar just thai-boxning? Att det körs mer i den asiatiska delen av världen?
Alltså det vet jag inte. Jag bodde i Spanien när jag var yngre med familjen, och jag och min syrra liksom, vi hade ingenting att göra på dagarna. Vi gick till skolan, så kom vi hem, gick till skolan, kom hem och liksom hade inga hobbys. Så då följde vi med en kompis till mig till en träning och tyckte det var skitkul. Sen att hon också är duktig och min lillebror är duktig och jag är ganska duktig, så kanske har någonting med någonting i alla fall.
Berätta om din uppväxt.
Mm. Uppvuxen har jag i söder om söder, i Trångsund. Sen när jag var 12 så flyttade jag med familjen till Spanien. Pappa ville öppna restaurang där nere. Så bodde vi där 2,5 år. Hade ingen liksom koppling till Spanien innan, utan bara flyttade dit på typ 3 månaders varsel. Så det var lite impuls, ja, en impulsflytt. Men det var nu efterhand, så det var där jag började med thaiboxning och fick börja med spanska flytande och så vidare. Så att en bra erfarenhet i livet.
Och hur var uppväxten i Sverige?
Farsan ville att jag skulle bli fotbollsspelare eller hockeyspelare. Så jag spelade eller tränade både hockey och fotboll samtidigt i typ 7 år. Och sen så höll jag på lite grann med tennis. Jag började med handboll. Men farsan sa alltid att så här, fan, du kör bara så länge tills du får liksom overallen, sen så orkar du inte mer. När jag började thaiboxa, så var det så här, kände jag någonting. Det var någonting speciellt med det. Jag har liksom aldrig varit aggressiv eller någonting så alls. Så att, det är just den där gemenskapen, och alla är där för samma anledning på träningen, och alla hjälper varandra. Och det var en väldigt fin känsla att vara del av. Liksom.
För ibland tänker man att om man vill gå ut och slåss, och så gör man det i ringen, att det är också ett sätt att bli av med sina aggressioner. Men så var det inte för dig.
Nej, alltså det hjälper ju många, kan jag tänka mig, alltså, som har aggressionsproblem eller ja, vad man ska kalla det. Och det är så här, det är också, alltså, ju mer säker man är på sig själv och alltså, ju bättre och duktig man är kampsporter man är, desto mindre har man att hävda liksom. Alltså, man behöver inte hävda sig, och det känns som att man har ett lugn i sig på ett helt annat sätt.
Och så börjar du köra många timmar per dag då, kan jag tänka mig.
Ja, vi ju,
man vinner ju inte ett VM-guld av att nej, sitta hemma och titta på TV, tänkte jag säga.
Vi var gick i skolan, sen så på kvällarna så tränade vi typ en gång, ja, men en gång, vad ska man säga, 3-4 gånger i veckan. Ja, så vi började ganska lätt liksom. Och sen när vi flyttade hem till Sverige 2006 då, så började vi på ett ställe här i Stockholm och tyckte att det var skitkul. Och sen så fick jag börja tävla, men i Sverige förut på den tiden så fick man inte köra full kontakt, utan det var, man fick liksom typ 60-70% som om man var under 18. Så vi fick åka till Finland och fightas där.
Och varför var det annorlunda regler i Sverige?
För att Sverige är som det är. det var när, alltså det var snack om att det skulle totalt förbjudas med kampsport, alltså med proffsboxning, och det var en gala i Sverige 2007 eller vad det var, Rumble of the Kings, och då stod det att, jag kommer ihåg att jag såg det, jag var under 18 då, så stod det att första professionella kampsportsgalan och förmodligen sista, och jag var så ledsen för att jag inte fick gå på den. Ja, sen var jag där och tävlade istället några år senare. Så det, tydligen så blev det inte.
Så den försvann inte?
Nej, tacka Gud för det.
Du flyttade tillbaka till Sverige sen när du är 15 år. Och sen 2 år senare så tar du ändå ditt första SM-guld.
Mm.
Så de 2 åren måste du väl ändå ha tränat väldigt, väldigt hårt?
Ja, det gjorde jag. Jag var ju på gymmet hela tiden. Och alltså, ja, den här gemenskapen som man får... Min gamla tränare blev liksom en mentor, liksom lite papparoll. Och jag var där hela tiden alltså. Och samtidigt gick jag i skolan och i gymnasiet sen. Och tyckte inte läxorna var skitkul liksom. Men min gamla tränare sa att om du inte klarar skolan så får du inte träna. Och jag bara shit, okej, jag måste plugga. Så jag satt där nere och gjorde läxorna istället för att inte göra dem hemma.
Men vad var drömmen då?
Alltså jag tror inte jag tänkte så mycket på mål och sånt. Alltså jag tyckte bara att det var kul att träna, och jag började tävla lite grann, och så vann jag på knockout i Finland mot en man som var 30, och jag var 16 bast liksom, och tyckte det var häftigt. Och så bara, alltså sjukt nog så tog jag liksom steg för steg och försökte bara fightas, och sen så vann jag 15 matcher och var obesegrad tills dess liksom. Sen fick jag lite hybris som 18-åring och trodde jag var odödlig.
För du var ju en underdog också. Det var ingen som trodde på att du skulle klara och vinna den matchen. Berätta lite om det.
Så SM är alltid en turnering som man har. Och om det är många i ens viktklass så får man köra ett förkval också. Bara för att se att man borde vara med liksom. Och då fanns det inga regler. Nu finns det regler att för att gå SM så måste man ha gått ett visst antal fullkontaktsmatcher. Förut så kunde jag kunde ställa upp med 0 fullkontaktsmatcher. Och nu, det kan liksom vara ganska farligt ifall någon med 0 matcher ställer upp SM och får möta mig eller vem som helst. Så jag förkvala och liksom ingen trodde på mig typ, förutom mitt gamla gym.
Var det då för att du inte hade haft så mycket erfarenhet?
Alltså
innan?
noll verkligen. Alltså,
hur många matcher hade du gått då?
5-6, jag hade typ såhär, gått 6-7 D-klassmatcher. Då är det såhär sparring typ, att man får verkligen inte slå hårt, alltså man måste, det är teknik. Och så hade jag gått en match i Finland eller 2 och sånt där. Så jag hade gått så här, 2 fullkontaktsmatcher kanske.
Mot den här 30-åringen.
Ja, exakt. Och jag kommer typ inte ihåg ifall jag hade gått flera, men det var i alla fall jättelite erfarenhet. Så gick jag in, det var i Fisksätra, i någon lokal där, så vann jag den matchen på 4 sekunder, och då var folk så här, shit, han vann väldigt snabbt. Och då tänkte folk så här, man kanske finns någonting där. Och sen så gick jag SM, och då mötte jag en kille som heter Peter Dahlman först. Och han var också äldre liksom, ja men duktig. Vann över honom, och sen mötte jag det föregående året svenska och nordiska mästare. Och vann över honom också. Då stod jag i finalen helt plötsligt mot en kille som heter David Tamer.
Och vilket år är det här?
2009. Shit, 11 år sedan snart. Shit.
Tiden
flyger alltså. Och det var...
Och var var det någonstans?
Det var i Solnahallen, så det var ashäftigt. Han är också från Stockholm, och det var liksom som derby. Alla hans vänner där var, alla mina vänner var där. Och det var en helt sinnessjuk match. Alltså vi slog på varandra i 5 ronder. Alltså det var än idag liksom den hårdaste matchen i mitt liv. Alltså han är en jävla krigare. Han fightas i UFC nu. Jätteduktig. Och värsta krig i hjärtat. Och så den gången vann jag. Så det var en helt underbar sjuk upplevelse att få ta SM-guld som 17-åring.
Hur gammal var han då?
Han är 89, så han var 19 då.
Och alla trodde på att han skulle vinna?
Ja, alltså, ja, men det var väldigt, väldigt jämnt liksom. Jag drog det längsta strået den gången.
Har du förlorat mot honom efteråt?
Jag mötte honom i SM-final året efter det också. Och då förlorade jag på poäng. Så det var, ja, you win some, you lose some, du vet. När man möter de bästa, då kan man inte förvänta sig att vinna varje gång. Och det är det som är, ja, det är någonting jag värderar liksom. Jag förlorar hellre mot de bästa i världen än att möta...
Ja, det är ju värre att förlora mot de sämre, tänker jag.
Ja, det är ju väldigt sant också.
Men du har ändå tagit 5 SM-guld. Mm. Så vann du tillbaka sen mot honom eller?
Nej,
mot
så
andra,
året efter det så var inte han med, men då var det några andra med och folk blir typ arga när jag är med.
För att?
För att senaste typ 2 SM när jag har gått har jag knockat alla jag mött.
De tycker att du är för bra helt enkelt.
Ja, typ, men så här, jag ser det som att om du ska bli bäst i Sverige, då måste du slå den som är bäst i Sverige. Och ja, det är jag.
Finns det några prispengar i det här?
Inte i Sverige. Det gör det tyvärr inte. Men det är också så här, det börjar bli mer och mer, vilket är kul. Jätteroligt. Men tyvärr tror jag inte att det är i min... kanske nästa generation eller kanske kan leva på det på ett annat sätt. Jag är ändå väldigt lyckligt lottad att jag kan... Att jag är en av de få som kan typ leva på det. Det finns så stora turneringar i världen där man kan gå. Det finns en stor... Det var en stor turnering för några månader sedan som, i en organisation som heter One. Där första priset var $1 million. Och det är så här, det är bra. Men då måste du också vinna. Alltså, så är man 2 eller 3 så liksom får man inte alls i närheten av samma...
Och hur gick det där då?
Då vann en kille som heter George Petrosian. Som är en av... Han är liksom... genom tiden en av de bästa fightersna.
Ska du slå honom då?
Jag har varit med i samma turnering som han, men vi har aldrig mött. Men det har varit kul såklart. Jag vill alltid möta de bästa.
Rätt inställning, så blir man ju bra själv.
Precis.
Men sen blev du ju nordisk mästare efter din SM-guld.
Mm.
Och då mötte du?
Då mötte jag, det gick en turnering, det var på Hovet. Cykelturneringen där, en 4-manna-turnering, så då går man 2 matcher på en kväll. Det finns till och med 8-manna-turneringar som jag har gått också. De har gått 3 matcher på en kväll. Och det är barbariskt. Alltså. Det är hårt, det är svårt. Alltså, efter första matchen så har man ont i benen. Så kommer man upp igen. Och sen så efter den matchen så kommer man upp en gång till. Det är jävligt jobbigt. Alltså. Lång kväll liksom. Blev nordisk mästare för svenska publiken på Hovet. Min första professionella gala som jag gick på. Det var också en sjuk kväll. Jag kom in till... Först, så man fick välja 2 låtar för att om man vann första matchen så skulle man också få gå in till andra. Så jag var typ 19 då och var så här, ja, men fan, jag äger världen. Och så kom jag in till I'm Sexy and I Know It, den gamla låten. Och det var sjukt, det var bara häftigt att liksom gå in på Hovet helt fullsatt och dansa in till den låten. Och så vann jag den första matchen på en snurrarmbåge som folk fortfarande pratar om, vilket är kul.
Och sen, det var en snurrarmbåge.
En snurrarmbåge är...
När armbågen snurrar till.
Ja, men exakt, när man spinner runt liksom och träffar hakan med baksidan av armbågen.
Okej, okay. Du träffar liksom med ryggen mot ansiktet och så
exakt.
Armbågen i facet.
Ja, exakt.
Är du nordisk mästare? Tjänar man pengar på det då? Jag tänker du uppträder, det är ju visst, alltså, man uppträder ju på ett sätt.
Exakt.
Eller du fightas.
När man går professionella matcher då får man alltid ett matchgage för att ställa upp liksom. Sen finns det så knockout bonus eller det finns fight of the night bonus som gör att man peppas till att slåss lite hårdare eller ja så.
Vad gör man inte för pengar?
Exakt, det är helt sjukt alltså. Sen knockout bonus
kan du gå med all in.
Japp, det gör man.
Så, men du går vidare, du kämpar på och sen hamnar du i VM också.
Mm. Ja, så blev jag professionell världsmästare 2015. När jag gick en match i England som egentligen skulle vara en världsmästartitelfight, men han jag mötte var världsmästare i den organisationen. Så natten innan fighten, jag trodde han skulle döda mig för att han är liksom, han har mött de bästa i världen många gånger. Och är en, han är en av de bästa i världen. Så jag bara, shit, okay, jag fick den här matchen mot
honom.
Vad heter han? Jordan Watson heter han. Och jag bara, okej, han kommer ju döda mig liksom. Så tänker jag hela tiden, för alla är så mycket farligare utom jag gör typ. Men det kanske är bra.
På tal om underdog.
Ja, exakt, men jag gillar det, det är alltid skönare att vara underdog. Man har mindre press. Men så natten innan, eller kvällen innan matchen, så satt vi på presskonferensen och skulle snacka. Och då sa arrangören så här, fan, så ni borde, ska inte utmana honom om titeln, att han, ifall han är säker på att han ska vinna, så kanske han kan sätta titeln på on the line. Ja, så sa han ja till det. Så slutade det med att jag vann matchen, sjukt nog, på knockout.
Och knockout efter många minuter?
Då är det var fjärde ronden, så det är 23 minuter i varje rond. Så det var fjärde ronden. Ja, slutet på fjärde ronden.
Och hur knockade de honom då?
Först fick jag ner honom, så blev en TKO. Så först fick jag ner honom med två knän. Och, så
och det är teknisk knockout.
Ja, exakt. Så domaren stoppar matchen.
Jag känner mig lite allmänbildad.
Ja, duktig. Det kan ju det här. Nej, men så då om man får tre räkningar i en rond, då stoppar domaren matchen oavsett. Så det var det som hände. Och då, alltså, det är alldeles sjukt. Alltså, blev man professionell världsmästare. Och det var jävligt häftigt. Som
får man ett sånt här stort bälte då?
Det fick jag. Ett jättekult, tungt bälte. I kampsportsvärlden så är det så här, det är lite inflation med världsmästartitlar hit och dit. Alltså alla är världsmästare hit och dit. Alltså det är väldigt många titlar som är pajastitlar. Och det står jag för att säga. Men folk kallar sig världsmästare hejvilt. Och jag vet att den här organisationen som jag tog världsmästartiteln i, den är en väldigt, väldigt respekterad organisation. Så... Ja, det var, jag kan stolt säga liksom att jag vann den.
Och hur känner du idag då 2020? Har du blivit av med den här eller blir man av med den, eller hur?
Så man är ju världsmästare i den organisationen då, och sen så problemet med den här organisationen var att de inte trodde att jag skulle vinna heller, och de älskar den motståndaren som jag mötte. Så de, efter jag vann matchen och vann titeln, så var de så här, ja, men nice, nu är du en Yokao fighter och vi ska skriva kontrakt. Men de gav mig ett kontrakt som var, alltså, jag skrattade åt det. De bara, ja, du ska göra det här och det här och du får $1,000 per år. Jag bara, okej, men det, alltså, jag bara, alltså, vad är det här för skit? Då hotade de med att typ ta tillbaka bältet. Jag bara, okej, men det kommer se mycket, mycket, mycket sämre ut för er om ni bara tar tillbaka bältet utan anledning, än för mig som inte vill skriva på ett pisskontrakt. Så då sa de, okej, men då ska du möta honom nästa år igen. Så då visste jag, okej, jag kommer ju liksom, oavsett om jag slår sönder honom, så kommer jag typ förlora. Och alltså, det var en jämn match, han plockade poäng på ett bra sätt under den matchen då året efter. Men alltså, jag slog sönder honom, och hans näsa var bruten och liksom, ja, jag var regerande mästare. Då förlorade jag den titeln, och det var väntat liksom. Då förlorade jag på poäng. Men jag tyckte att jag vann. Men det är så det är.
Jag tror att de avgjorde lite för att du var på hans hemma.
Alltså 100%. Det är alltså 100%.
Men vad då, har man inte så här då egentligen neutrala domar från andra länder som man tänker som i fotboll och så vidare?
Alltså, det är det som är problemet. Det finns liksom inte, då måste man flyga in andra och det kostar pengar för dem. Och det finns ju liksom inte den ekonomin i, alltså, folk försöker spara pengar liksom. Det är klart att vissa domar och sånt där kommer in, men jag visste att de var så här, de vill att han ska vara världsmästare. Så shit
happens. Och då släppte de skriva kontrakt med dig för $1,000.
Exakt, ja.
Och du har inte mött honom sedan dess?
Nej, inte.
Vill du inte möta honom?
Jo, det vill jag.
Och nu då, du förlorade ju din... Får du lämna tillbaka det där bältet då?
Det fick jag göra tyvärr, även fast jag inte ville det.
Det känns lite
halvjobbigt.
Kan ju ta halva, för jag tycker de fuskar lite här. Ja. Det har gått 5 år sedan du vann titeln. Vad har hänt de senaste 5 åren?
Sen efter det så tog jag till SM-guld typ. Och sen efter det, var det 2 år sedan nu i februari, då bröt jag mitt smalben i en match. Jag ville gå in och ta mitt 6:e SM-guld, men i semifinalen så bröt jag benet. Och det är väl där min struggle har börjat typ. Det var väldigt jobbigt, väldigt... Hela livet liksom kraschar, för att man helt plötsligt kan inte gå. Alltså någonting som man tar så mycket för givet, benen liksom, och allting bara
De ska man ju ha försäkrade, det fattar du väl.
Jag börjat förstå lite mer sånt där. Jag har liksom aldrig haft koll, alltså, ja, man tycker och tror man är odödlig typ.
Alltså, jag fattar att man inte går och tänker så.
Nej, men alltså, jag har liksom också alltid varit här själv i det jag gör. Alltså, när jag var yngre så hade jag min gamla tränare och så, han var min mentor, men sen så blev det en massa problem mellan mig och gymmet, så jag har liksom inte haft folk runt omkring mig som bryr sig eller som kan någonting.
Dina föräldrar?
Pappa, han är liksom en stort fan, mamma också, men pappa hänger med överallt i världen där jag fightas. Alltså, han är inte så jättebra på försäkringar och han tycker blir bara irriterad, vilket jag också blir. Jag hatar det. Man tecknar försäkring och sen så händer någonting, så är det just den lilla grejen som är inom en parentes, så gäller det inte det. Typ. Alltså, så är det alltid.
Ja, alltså, man är alltid lurad.
Ja, man är alltid... Exakt, i slutändan. Ja, så jag bröt benet där. Tänkte såhär, shit vad jobbigt, såklart. Det gör ju att jag direkt blir oattraktiv för företag som är med och sponsrar eller ja, för vem som helst. För att jag plötsligt kan inte göra mitt jobb. Jag gipsade först och skulle ha det i 6-8 veckor. Och sen efter det så fick jag komma tillbaka till röntgen. Då hade benet glidit ner och blivit snett. Så det var mitt fel för att jag inte låg hemma och tog det lugnt, utan jag ville vara utomhus.
Man är ivrig när man är ung.
Det är väldigt sant. Och så här, jag
vadå, så fick operera om det helt enkelt?
Alltså, jag fick operera det istället. För först hade jag bara gips. De hade dragit det till rätta. Och sen så fick jag gips, men sen så fick jag operera istället. Och det fick jag liksom en spik genom hela smalbenet och två skruvar här uppe och två skruvar där nere. Så då blev det lite bättre, liksom gick lite tid. Och sen så var jag uppe i Åre med några vänner. De åkte skidor och så, jag låg i vår stuga. Jag hade precis skaffat en liten hund. Så jag tänkte såhär, fan.
Och du var gipsad fortfarande?
Nej, då var jag opererad. Så behövde man bara liksom plåster på.
Okej, okay, fattar.
Var det en dag som det började göra ont i ljumsken typ. Jag fick en jävla smärta. Så jag tänkte, fan, ja, sjukt vad ont jag gör. Jag sa till grabbarna, jag bara, åk skidor nu, jag chillar hemma. Så åkte de bort och åkte skidor och jag låg hemma i stugan. Och sen, alltså, det gjorde ondare för varje minut som gick. Och typ, jag kunde inte stå upp, jag kunde inte ligga ner. Jag bara låg där och grät. Alltså, jag hade så ont i mitt ben. Och då blev jag typ rädd, för jag bara, fan, kan det vara någon blodpropp? Alltså, för att... Ja, det är det som kan hända när man opererar sig, att man inte rör benet ordentligt. Plus att jag inte tog mina sprutor som jag skulle göra, för jag gillar inte sprutor. Man skulle ta så här blodförtunnande i magen, och det tyckte jag var så obekvämt. Men sen så till slut så låg jag där och liksom kved och hade så ont i benet. Så jag ringde 112 bara för att så här, jag ville fråga dem, ja, vad kan jag göra? Finns det någonting man kan göra för att inte... Varför inte ska jag se ont? Det här jag vill prata mest om är liksom den här dumma stoltheten som man kan ha som man, för att man tror att man är tuff eller vad som helst. Att jag ville typ inte ringa, för att jag tänkte att de kanske har viktiga saker för sig än att komma hem till mig som ligger här, som de kommer säga, ja, men du fan vet jag, alltså, det är ingen fara liksom. Och så ringde jag i alla fall 112 och så frågade jag, så att jag har ont i mitt ben liksom, jag opererade mig för några veckor sedan, vad kan man göra? Då sa hon att, men du borde ringa 1177, för det är vårdupplysningen. Och då skulle jag precis göra det, men då frågade hon, men hur mår du då? Det låter som att du har väldigt ont. Och då sa jag, alltså, jag har så ont, jag kan inte stänka rätt liksom. Så då skickade de ambulans till mig. Och det var väldigt, väldigt tacksam för att när jag kom in till sjukhuset sen så sa de att jag hade en blodinfektion eller blodförgiftning. Och hade jag inte ringt så hade jag kunnat liksom svimma där och dött, eller i alla fall behöva amputera benet. Och det var en sån här wake up call för mig, att säga, wow, det var helt sjukt att jag för min jävla stolthet inte ringer liksom när mitt ben eller mitt liv, alltså, står på spel. Det blev bättre efter en vecka, jag låg på sjukhuset en vecka, tappade 12 kilo i och med benet och så. Och jag var väldigt, väldigt låg liksom nere i skiten, tyckte jag. Och ja, där började jag väl tänka lite mer på, okej, nu ska jag fan bli bättre, en bättre version av mig själv och försöka bli starkare och inte vara så stolt. Började snacka med en psykolog efter det och så här, det gjorde väldigt mycket, eller det gör väldigt mycket. Och jag tror att det är en viktig sak att ta upp liksom, att så här, man snackar om mental ohälsa. Och jag växte upp så här på gymmet med tuffa grabbar, alltså det var fina grabbar, men alla var tuffa liksom, ingen som klagade på att det var jobbigt för träningen och sådär, utan man klagade liksom inte. Och det har gjort att jag har trott att det är att vara man. Det är det där, liksom, sluta klaga, gör ett jobb. Men sen när jag började snacka med en psykolog då, så, ja, så började jag snacka lite grann om vad som är att vara man. Och det är liksom en väldigt aktuell fråga. När man snackar om många som pratar om att visa känslor och inte hålla inne på saker. Och det är någonting som jag har övat mycket på och tycker att jag har blivit mycket bättre på också.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Men hur såg du ut hemifrån? Var din pappa så att man inte ska klaga och du är mamma och
nej, får skärpa dig? Inte mina föräldrar, utan det var mer bara så här,
på gymmet?
Ja, på gymmet. Alltså, så här, förut då, när jag var yngre, när jag började träna, det var en helt annan kultur med fighting. Alltså, det var inte, nu, det är fortfarande lite så här, lite bad boy grej att fightas, men det är ändå så mycket mer tjejer och ja, vanliga människor som tränar, för att det är en väldigt bra träningsform. Och som du har så tuffa grabbar som jag tränade med, då var det, alltså alla var jättesnälla, det var inte det, men utan det var bara en helt annan kultur. Och det är väldigt fint att se att det har ändrats från det till vad det är eller börjar bli.
Från macho till mänskligt.
Ja, exakt. Och så här, ja, precis så. Och det är väldigt så här, jag försöker vara en så bra ambassadör som möjligt för sporten, för att jag vill också visa folk att så här, fan, varför jag är fighter. Alla säger alltid det, shit, det vill man inte slåss med, men förstår du vad jag menar? Det finns, alltså, man är snäll liksom, men det är ändå den labeln som sätts på en för att man håller på med thai-boxing eller kampsport överhuvudtaget. Vi är liksom atleter som alla andra, vi har värderingar som alla andra liksom, och man är, ja, man försöker vara så professionell som möjligt liksom.
Men jag kan också förstå det där, för att hela din uppbyggnad och hela din inställning och hur du var uppfostrad på gymmet hade ju kunnat kostat dig livet.
Precis.
Någonstans tog ju din självbevarelsedrift över och du ringde ju för att du hade så himla ont. Och folk har svårt att förstå att man kan hamna där, för man tänker att du ska bara vara glad.
Mm.
Men det är just den där, fan, det hade kunnat gå åt helvete.
Precis.
Och den känslan är inte okej.
Nej.
Och tänker man på den tillräckligt mycket så hamnar man.
Det var ju det, så här omedvetet så...
Där nere.
Ja, men man, alltså, man är ju arg, man är ju alltså, ledsen, arg, besviken, bara bitter. Alltså, och det, jag vet själv, så här, det skäms jag för att så här, många vänner som inte tog avstånd från mig, men så här, man... Det är så fucked up när man pratar om det, eller när jag tänker på det nu, för jag kunde bli så här, inte elak, men... Inte med flit i alla fall. Men så här bitter och arg. Och det så, drar ner energin. Och det är...
Efter det här?
Ja, efter allting. Liksom. Och det, som sagt, det är helt omedvetet. Jag fick höra liksom, det. Fan, Anne, du är ledsen för att du är så här. Eller du har sagt det här. Vet, och jag bara, shit. Jag vill aldrig vara den människan. Liksom. Men alltså, undermedvetet så blir man nog bitter. Liksom. Och det är också därför jag började snacka med en psykolog och ville prata ut och få mer kontakt med mig själv, typ att vad är det som gör att jag är arg nu, alltså.
Och vad var det?
Precis började snacka med någon igen, för jag slutade ett tag, men har precis börjat prata med någon igen, och då så här, liksom, jag befann senaste åren har jag märkt att jag är så här, jag kan bubbla upp lättare, alltså för lätt, och jag kan bli så arg att så här, jag kan inte prata liksom, men och det, jag lovade mig själv att aldrig bli så. Men så sa hon då, men när liksom sen då, jag bara, men typ senaste åren, hon bara, okej, men du bröt ditt ben, hela din karriär liksom kunde gått åt helvete, du kunde ha dött. Och det är inte konstigt så här, du har varit med om trauma. Och det var just det, jag bara shit, jag bara, det är väldigt sant liksom. Och sen då att jag då försöker förstå mer med mig själv och liksom lära känna mig själv och prata med någon, gör så mycket, för då kan jag liksom, det ger mig verktygen att utvecklas. Det kommer liksom inte bli bra ifall jag inte pratar med någon, vilket jag liksom aldrig har gjort egentligen, alltså innan min skada.
Jag vet, eller man har ju hört att många som har hållit på med proffsidrott och som slutar på grund av någon skada eller för att man är för gammal, såklart har man ingenting annat att luta tillbaka på, så har man ju ändå byggt upp sin identitet med den sporten. Och kommer man ur det och så bara, hur ser mina dagar ut idag? Det är inga fotbollsträningar, det är inga fotbollsmatcher på helgen, utan nu står jag här liksom och ta sig ur det måste ändå vara jävligt tufft. Jag förstår den känslan, annars jag inte hamnat där själv.
För mig är det så här, jag identifierar mig själv som thaiboxer, för det är det jag gör, men jag vet också att jag än så länge i alla fall, tack gud, inte har boxarskall och är jättedum. Så att jag försöker liksom göra olika projekt hela tiden och självklart ge 100% i thaiboxningen, men att inte, vad ska man säga, att inte när jag pensionerar mig eller lägger handskarna på hyllan, att jag börjar på noll då, utan man måste jobba aktivt med annat också, för thaiboxningen ger ju mig så mycket liksom. Alltså, hade jag inte varit på med thaiboxning så hade jag inte varit här och pratat med dig säkert, om inte var något annat kanske, men som jag får ju liksom jobb genom fightingen för att jag gör det ganska bra. Så att man, jag tror bara att, ja, men sen så när jag bröt benet då, så var det så här, då fick jag typ ingenting. Det var typ, alltså, det, man märker lite grann då hur snabbt folk vänder en ryggen. För helt plötsligt fick jag liksom, ja, ingenting från någon. Alltså, och det förstår jag. Om du är ett företag, det är klart, ja, jag kan inte fightas, det är klart att det inte är intressant längre. Alltså, det är klart.
Det du berättar genomsyrar väldigt, väldigt många av de gästerna jag haft här. Det kan vara allt ifrån att man har varit med i Melodifestivalen och att man har journalisterna och hela liksom det mediala pådrivningen har fått den att känna sig som en stjärna. Sen är plötsligt är det bara dött en dag. Och vet, telefonerna slutar ringa och man är en nobody. Då står man där ensam och det känns jävligt kallt och ledsamt och otryggt.
100%. Man kan applicera det i allt. Liksom,
det är därför jag brukar säga att man ska alltid ha äggen i olika korgar.
Ja,
man ska alltid kunna falla tillbaka på
det. Och det är jag försöker göra. Liksom. Alltså, bygga upp någonting nice här. Alltså, funkar det. Om inte, så gör det inte det. Men då får man liksom, man lär sig liksom, as you go.
Har du kommit ur din depression nu? Eller går du fortfarande att prata med någon?
Jag har precis börjat prata med någon igen. Mest bara för att jag vill bara lära mig mer om mig själv. Liksom, och
en vägledning?
Ja, alltså, det är svårt utan någon... det är svårt utan att... Jag tror jag har aldrig pratat med någon. Liksom. Jag har aldrig, förutom min gamla tränare som... Alltså, han pratade med mig, liksom, för det var min mentor. Liksom.
Men har du lagt av med hela thaiboxningen idag?
Jag bröt ju benet i februari 2018 och typ i augusti, september så kunde jag liksom stödja mitt benet, men jag hade ont i det fortfarande så jag kunde inte sparka med vänsterbenet. Så jag började träna lite lätt och det var en lättnad, för att då kunde jag liksom göra det jag älskade igen. Och sen, jag ville tävla redan då fast det är omöjligt för att jag hade ont i benet liksom. Men jag började jobba med en tränare som heter Tommy Ludvigsson. Väldigt duktig man som jag är väldigt tacksam för. Tränade upp liksom musklerna och kroppen igen, för jag gick ner 12 kilo. Men ja, och nu fick jag gå min första match efter skadan 11 december 2019 då. Och det var jätte underbart. Det var att stå där igen och fightas. Mot förra årets svenska mästare då. Och fick vinna på knockout i tredje ronden. Så det var väldigt stolt. Och det var allt det här, liksom, den här storyn som jag berättar nu. Allt, alltså så mycket känsla inom mig. Det var jag kunde liksom, jag grät av glädje. För det var så underbart. Så här, folk utanför fattar inte liksom grejen. Och du bröt benet och tillbaka, okej. Men det är så mycket mer personligt för mig. Och få nära vänner vet precis hur liksom hur viktigt det var för mig.
Den tiden från det att du ringer sjukhuset från Åre och hamnade mellan liv och död till att faktiskt få vinna en match igen.
Exakt. Det var jätte...
Från det var liksom, ja, jag förstår.
Från botten till, liksom, till bästa high in life. Liksom. Det är underbart.
Och vad har du lärt dig av den resan?
Jag lär mig fortfarande. Jag kommer alltid försöka lära mig mer av allting. Men
och vad kan du lära andra?
Just mitt ben är min story. Men det finns, alla kan applicera vad som helst med en motgång i livet. Alltså till, okej, någon har haft dålig uppväxt eller någon, jag har bött benet, någon annan gjort något annat. Då, enligt mig i alla fall, måste man alltid ett vägval. Att, så här, ska jag skylla på det här? Eller ska jag... Jag ser som, ska jag tycka synd om mig själv och bli bitter, cynisk och liksom... bara skylla på det i livet, eller ska jag liksom bli en bättre människa och kunna lära mig någonting av det här? Och det var det som jag verkligen ville. Så här, okay, jag ska bli så bra människa som möjligt. Liksom. Jag ska be om förlåtelse för dem som är felat. Och så här.
Men vem fick dig att ta det steget?
Det är min bästa tjejkompis Madeleine. Som är så här, evigt tacksam för...
Som tvingar dig att gå och prata med någon antagligen.
Ja, men hon är den första typ, som fick mig att tillåta mig själv att låta henne hjälpa mig. Och det är så här. Jag har aldrig velat liksom känna mig liten eller hjälplös eller så. Men så här, helt plötsligt så kan man inte... Jag kan inte hämta ett glas vatten utan att så här... Utan att jag känner mig så jävla hjälplös liksom. Och hon kom hem till mig och bara haft mig rygg liksom, i vått och stort och varit där för mig. Så... Ja, hon kom hem till mig en gång och så satt jag liksom i hallen och grät. Och det, så här, det skulle aldrig hänt liksom annars ifall inte hon... Ja, sorry. Ifall inte hon fanns där för mig liksom. Och det är fint tycker jag.
Du kanske för första gången också kunde be om hjälp.
Ja, men exakt. Hon, och det är liksom allt... Det var en underbar känsla liksom, att inte känna sig ensam för att man är för stolt. Alltså, jag är väldigt stolt annars, men ja, det var underbart liksom, att kunna få hjälp av någon som bryr sig.
Och hur långt efter Åre var det här?
Det här var väl en eller två veckor efter det. Alltså, jag låg på sjukhus, jag blev nedflugen till Stockholm med ambulansflyg eller vad det heter. Och låg på sjukhuset i en vecka där med... Ja, jag hade precis fått min lilla hund och hade rå ångest för att jag inte fick träffa honom på en vecka. Men då smugglade de in honom på sjukhuset så fick jag träffa och se honom och så. Men sen så några veckor efter det så var det så här, ja, det var riktigt jobbigt. Alltså. Man kunde inte röra sig och ja, man kände sig så jävla hjälplös. Och det är den jobbigaste känslan i världen, alltså, att känna sig lite hjälplös.
Din familj, din mamma, pappa?
Alltid vad jag trott. Jag har alltid växt upp liksom som man ska göra. Haft en bra barndom och så. Och ja, pappa följde med mig till träningar och skjutsade mig hit och dit och hjälpte mig med det jag skulle. Men när jag började, efter jag bröt benet och började snacka med min psykolog då, så går man tillbaka liksom till barndomen ofta. Vad är det du förankras i? Alltså en tomhet eller vad som helst. Och, då började jag rannsaka mig själv och liksom började förklara för henne, berätta för henne om olika grejer när jag var liten. Och då fick man ju liksom reda på, eller man förstod att alltså, shit, fan, man, det var inte så guld och grön, eller gräs och gröna skogar som man trodde, utan det var liksom, jag älskar mina föräldrar men det fanns inte det där att man kunde prata med dem någonting egentligen. Alltså, och pappa försöker alltid liksom hjälpa till med det han kan och med mer praktiska saker. Liksom. Men våra relationer har inte varit, i mina ögon i alla fall, så mycket känslor. Och mamma är från Singapore och jag vet inte om det är en kulturgrej, men det är också lite hårdare skal på vad man ska säga. Liksom. Och hela det här när jag var min gamla tränare då, som blev min mentor, det var ju där jag fick en trygghet. Och som så här 15-åring så är det väldigt viktigt att ha en förebild, tror jag. Och det allting raserades också när jag slutade där, på grund av att det blev problem med gymmet. Allt det här liksom, thaiboxen har varit där jag blivit trygg liksom, där jag haft en gemenskap, där jag haft vuxna som har kunnat prata med mig och prata vett till mig liksom. Man tror att man vet allt när man är.
Vad menar du med att det blev problem på gymmet?
Det var problem på gymmet. Det var min gamla tränares fru började ta över mer och mer och bestämma mer och mer, och det gjorde att allt gick åt helvete där. Jag tränade för dem i 8 år och tävlade runt om världen för dem. Och sen så de var mina gamla managers också. Så de skulle ha liksom med matcher och allting och kontakt med arrangörer och så. Men det sköttes inte bra alls, tyckte jag. Och det var 90 000 kronor en gång som jag inte fick, för att de inte hade skrivit kontrakt med arrangörerna, utan de hade muntligt avtal. Och till slut så, jag var så 20 bast eller 21 och tänkte så här, fick se upp min gamla lägenhet och flytta hem till mamma och pappa igen, liksom ett stort steg tillbaka i livet. Och tänkte jag, fan, kommer alla försöka blåsa en så här? Och
ja, men vad sa dina föräldrar?
Inte så mycket. Alltså, som sagt, där, det är ingenting.
Men jag tänker, med din mamma, du säger att hon är från Singapore. Mm. Vad vill du ha ut av din mamma? Alltså, kunde du inte prata känslor med din mamma?
Nej, alltså jag har aldrig kunnat göra det. Liksom.
Försökte du det?
Nej, inte riktigt heller. Alltså,
sa hon att hon älskar dig?
Det tror jag. Ja, det tror jag. Jag kommer inte ihåg.
Men kände du en värme, kärlek från dina föräldrar?
Så gott de kunde säkert. Men det sjuka är att jag kommer liksom inte ihåg det riktigt. Alltså, förstår du? Så att det, men i den mån de kunde, så gav de mig väl det de kunde. Men man förstår så mycket mer när man har pratat med någon om just det här och bara wow, fan, det är därför jag gör så här. Alltså, jag har aldrig trott att ett barn spelar så stor roll, alltså att forma vem man är, men det är ju nästan det allt liksom.
Men fick du stryk hemma?
Nej, inte alls, verkligen inte. Men,
man kan ju säga såhär att alla vi är uppvuxna på ett eller annat sätt så här. I er familj kanske ni hade svårt att prata om känslor och men det känns ju ändå som att du har haft föräldrar som har funnits där och skjutsat och lämnat till träningen och,
det är det, alltså jag,
men du känns jag också det, jag vet inte om jag är rätt, men du känns lite också som en känslig kille, och alla har vi olika behov. Och vissa behöver mer eller mindre. Jag är ju nog mer en så här hårdnackad tjej. Jag gillar själv inte att prata så mycket känslor egentligen.
Men det är då man känner sig sårbar liksom.
Jag har inget behov av att, alltså så här, jag har inget behov av att prata om mina känslor.
Men vart får du utlopp då? Eller vart, liksom?
Nej, men alltså, jag är glad. Jag får ju utlopp för mina känslor.
Okay, ja. Alltså, det är på gott och ont. Ja. Det är en balans. Man kan inte bara göra så. Man kan inte bara, alltså,
inte bara dalta mycket, och dutta, nej, exakt, hela tiden. Det tycker jag, det är ju svår balansgång.
Självklart, och folk kan ju säga vad fan de vill om allting liksom. Folk kan tycka att det är dumt att göra så. Folk, alltså, jag tycker att det nu för tiden i thaiboxning, alltså på träningen, det är för mycket daltande, alltså det är för mycket så här klagomål lite dit, alltså, så att det är en hårfin gräns.
Ja, ibland hittar liksom, man inget bra mellanläge.
Exakt, så att så här, antingen är det bara okej, nu kör vi på att träna, klaga inte. Och nu vad jag tycker är så här, men du knäar lite för hårt.
Jag vet,
det är,
svårt det där.
Det är jättesvårt, för man kan liksom inte komma, man kan inte alla på olika sätt liksom.
Vi tackar Gud för Madeleine i alla fall.
Ja, hon är en väldigt väldigt fin människa mot alla människor.
Hur ska gifta med henne?
Nej, hon är min bästa vän.
Ja, okay.
Och hon är samma som en väldigt bra vän till mig också.
Okay.
Och de är världens finaste.
Okej. Hur ser ditt liv ut om 5 år?
Det är lite svårt att säga, för att jag precis har kommit igång igen med min sport. Men om 5 år så vill jag förhoppningsvis ha startat lite olika projekt och hittat liksom lite andra inkomstkällor. Och fightas självklart, för jag älskar det och tycker det är kul. Försöka liksom vara en så bra ambassadör som möjligt för sporten, som sagt.
Är det VM-titeln du vill hämta hem då?
Ja, en VM-titel i alla fall. Någon. Jag vill fightas, jag vill bara slåss överallt i världen. Och det jag älskar, alltså, det finns ingenting bättre än att resa runt världen och få göra det man älskar.
Och hur mår benet?
Det mår bra, det är starkt.
Tack för att du kom hit.
Tack så jättemycket.
Tack, tack.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.